Gilgal, frihetens plats. Det har jag som överskrift. Och det är inför ett nytt år. Jag har skrivit en ny fundering som ni kanske såg här till nyår. Och då nämnde jag något kort där om Josua som var på tröskeln. Precis som vi var på tröskeln till ett nytt år som vi nu är inne i. Och Josua var så att säga på tröskeln till landet, löfteslandet, att gå in i löften som Gud hade gett. Tänk att Gud hade gett de här löftena ungefär 700 år tidigare till Abraham, när Abraham levde. Och så många turer och så mycket som hade hänt på alla dessa år. Med bristfälliga människor som vi är, men ändå så fullbordade Gud och gjorde exakt det han hade lovat till Abraham för så många år innan. Och så är Gud mäktig och göra det han har sagt, det han har lovat till dig och mig också. Som jag sa så handlar det om Josua och folket, Israels folk vid Gilgal. Men det fanns en del hinder som måste undanröjas för att komma vidare. För att gå in i och inta de här löftena och arvslotten som Gud hade gett dem och bestämt. Och det här kanske kan vara också ett profetiskt budskap till oss idag. Inte så att det är någonting som bara händer en gång i våra liv. Men en bildligt talat, en plats som vi får komma till då och då och behöver var och en. Och jag läser från Josua 5 och från vers 6. Josua, som ni säkert vet, är samma namn som Jesus. Jeshua eller Joshua, det är samma namn, betyder frälsning. Och Josua var ju på det sättet också en förebild för Jesus som kom med nåden och sanningen, står det. Mose, han fick förmedla lagen och så kom Jesus med nåden, eller Josua, för din folket i landet i nåden. Ty Israels barn vandrade i öknen i 40 år till dess att hela folket, alla stridsdugliga män eller stridbara män som dragit ut ur Egypten, var döda eftersom de inte lyssnade till Herrens röst. Därför svor Herren att han inte skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att ge oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Och jag stannar där något. Ett land som flödar av mjölk och honung. Ett gott och rymligt land, hade Gud också sagt vid ett tidigare tillfälle. Som flödar av mjölk och honung. Och det där är ett uttryck på då för det folket och på det här språket som uttrycker det allra bästa, det godaste man kan tänka sig. År 2007, då kunde man läsa i Forskning och framsteg detta. Världens äldsta bikupor hittade i Israel. Bibelns beskrivning av Israel som ett land som flödar av mjölk och honung verkar ha historisk bakgrund. Det står klart när arkeologer i norra Israel nu hittat rester av 30, nästan 3000 år gamla bikupor. Kan ni tänka? Det beskrivs så att de var mycket välorganiserade och ett påtagligt bevis för att den honungsproduktion som man tidigare sett beskriven i texter verkligen existerade. Inga tidigare fynd är så gamla eller omfattande som detta, stod det. Kunde man läsa. Så det är också, vi vet att Bibeln är sann, men det är alltid lika häftigt när de där arkeologiska fynden än en gång bekräftar det Bibeln säger. Vers 7 i Josua bok. Men deras söner som han lät komma i deras ställe, dem omskar nu Josua. Ty de var oomskurna eftersom de inte hade blivit omskurna under vandringen. När allt folket hade blivit omskuret stannade de kvar i lägret till dess de hade återhämtat sig. Och det här med omskärelsen, det vet vi att det var förbundstecknet i det gamla förbundet. Men Gud hade redan då gett löfte och talat att det inte, den yttre omskärelsen var inte heller då det viktigaste, utan det var den inre omskärelsen. 5 Mosebok 30 vers 6. Och Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärta så att du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ för att du må leva. Och vi läser om i Kolosserbrevet 2 om omskärelsen i Kristus som ju detta då förebildar och pekar fram emot. Det nya livet i Jesus Kristus. Den här omskärelsen hade försummats i öknen. Och jag tänker idag, Om man drar en parallell, vad skulle det innebära idag? Ja, det kan innebära att man försummar omvändelsebudskapet. Ett evangelium utan omvändelse, det är detsamma som att försumma detta. Som ju handlar om ett förbund med Gud. Förbundet i Jesus Kristus. Man lägger till Jesus till allt annat i princip. Du har det bra, men det behövs ingen omvändelse. Bara att du tar emot Jesus så blir du frälst och så kommer du till himlen. Det är detsamma som att lägga till Jesus med allt annat. Men det är inte så som Bibeln säger. Det är inte ett rätt budskap. För omvändelsen, den visar sig alltid i ett förändrat liv. Ett nytt liv inifrån som bryter fram. När Jesus får bli Herre och komma in i hjärtat, omskära hjärtat. Och då krävs omvändelse till honom. Vi läser om alla stridbara män eller alla stridsdugliga män. Jag har tidigare haft en predikan eller undervisning om detta som varit väldigt levande för mig själv då. Men vi förstår säkert alla att de stridbara männen, den här generationen, men som då är en förebild då på köttets gärningar, den köttsliga människan som vi alla har att kämpa med och som alla som måste dö ner, som det står. Det måste dö. Därför fick de här männen, den här generationen, dö ner innan de kunde gå vidare. Den köttsliga gärningarna, strävan, egen strävan och allt det som inte är underordnat Gud, som Paulus ju undervisar så starkt om ande eller kött, det står i uppror mot Gud. Det kan inte underordna sig och vill inte underordna sig Gud. Och det var så det var med den här delen av folket. Och det var på grund av dessa som man fick gå 40 år i öknen. På grund av otro och olydnad, uppror emot Gud. Det står att de fick inte se landet, sa Gud. Och Jesus, han sa ju till Nikodemus, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jeremia 17. Där kan vi läsa om detta att förtrösta på Herren. Det är som ett grönskande träd planterat vid vattenbäckar. Men den som inte förtröstar på Herren är som en torr buske i öknen. Och får inte se något gott komma. Eller får inte se när det goda kommer. Det sker alltså en förblindelse så man ser inte Guds verk eller Guds rike. Man förstår inte vad det är Gud gör. Det var det som hade hänt dessa människor. Hebreerbrevet 3 och från vers 10. Det är ju det står om i Nya testamentet, den citat från detta. Det Herren säger, därför blev jag vred på detta släkte och sa, alltid får de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Det var ett val. Man ville inte. Då svor jag i min vrede. De ska inte komma in i min vila. Med andra ord, de ska inte komma in i landet. Bröder och systrar, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Och vilan eller landet, det står ju för allt det vi har i Jesus Kristus som vår frälsare och Herre. Inte att finna vila i lagen, som det också står om i Romarbrevet 2. Där Paulus varnar för detta. Går till rätta med dessa som förlitar sig på sig själva, på sina gärningar och allt där de uträtta och höll alla dessa lagar och bud. Och trodde att de var rättfärdiga på grund av detta. Finns ingen vila i lagen. Det är vilan i landet i Kristus som Gud vill föra oss in i. Och det är att komma in i hans löften. Och att gå in i förberedda gärningar. Som han har förberett för oss. Det är vad det innebär. Vi fortsätter i vers 9 i Josua 5. Och Herren sa till Josua. Idag har jag vältrat av Egyptens vanära. Eller Egyptens smälek. Som det kanske minst det stod i gamla översättningen. Från er. Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än idag. På kvällen den 14:e dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid på Jerikos hedmarker. Dagen efter påskhögtiden, just den dagen, åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd. Mannat upphörde dagen därpå, då det nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan de åt det året av skörden i landet Kanaan. Jag tog upp det här med brödet från himlen, mannat från himlen, förra parousiamötet. Och som ni kanske minns, som ni har hört det. Och mannat, det var ju en bild på Jesus, brödet från himlen. Kunskap om honom. Men nu kommer man in i en djupare kunskap, i en djupare relation med Gud. Det vill säga, man får äta av landets säd. Och det var ju det här som Gud hade förberett och hade där. Det fanns där färdigt hela tiden. Hans gärningar, som det står, är färdiga från världens begynnelse. Så har han förberett detta. Och det är detta goda som Gud vill föra in människan i. Sina löften i det goda som han ger till oss. De hade alltså lämnat Egypten, som ju ofta symboliserar världen. Världens liv, tänkesätt och allt detta. Synden, slaveri. De hade lämnat Egypten bakom sig, men de var ändå inte helt fria. Herren sa, idag har jag vältrat av, ordet är galal, och därav Gilgal, det kommer ifrån, Egyptens vanära, från er. Ordet vanära eller smälek som finns här, det som då alltså beskriver resterna av det gamla livet. Skärpa på hebreiska, som översätts smälek eller skam, förakt eller ringaktning. Kan också betyda att förtala eller att skylla på andra. Det här står för det som vi själva kan åsamka oss. Som kanske andra har lagt på oss eller åsamkat oss. Och så vet vi också att det finns en själafiende, djävulen, som tar varje tillfälle för att plåga och anklaga. Det är därför det står, ge inte rum. Ge inte djävulen något tillfälle, står det. Och jag har tidigare vid något tillfälle berättat om när jag kom tillbaka till Jesus 1989. Och då överlät mig, och verkligen 100% resten av mitt liv vill jag tillhöra Jesus. Och han började peka på områden i mitt liv och där jag måste vända om och överlåta. Och så gjorde han mig medveten om, den heliga ande gjorde mig medveten om att jag hade agg och bitterhet mot min hemförsamling där jag växte upp. Och jag tyckte att jag hade ju rätt i det där, för det var mot oss ungdomar en del som hade hänt bland annat. Och det var väl en del ovisshet och brister som vissa som skvallrade och baktalade och så här. Och det var ju inte rätt. Självklart inte. Men jag tyckte väl att jag hade rätt i det där. Men så talar Herrens ande till mig. Din bitterhet är synd inför mig. Och jag måste då, förstod jag att jag måste bekänna detta och vända om. Göra upp. Och när jag hade gjort detta och tagit emot förlåtelse och befrielse för mitt agg och för min bitterhet. Då bytte Gud detta mot sin kärlek. Så jag kunde se klart. Jag kunde också se allt det goda som jag hade fått i den här församlingen. Ja, så är det. Det är därför också, det, som jag sa, att det står, ge inte djävulen något tillfälle. Ge inte djävulen rum. Ge honom inget utrymme så att han kan komma in. För det vi bär på någonting som är synd inför Gud, om det är agg eller bitterhet eller någonting annat som vi vet är synd, som Bibeln varnar oss för, då finns det en öppning. Det är som ett öppet fönster. Och där kommer djävulen in. Påverka våra tankar, påverka vårt sinne. Och jag tror, jag vågar säga, att vi alla vet vad det här handlar om. Jag tror att vi alla har erfarenhet. För så är detta livet. Men vi uppmanas att stänga det där fönstret, eller stänga igen det där, genom att göra upp inför Herren. Göra upp med allt sånt som inte behagar honom, som är hinder i vår väg. Här stod nu Israels folk med Josua, med en hel del misslyckande bakom sig, stora utmaningar framför sig. Och nu var det dags att göra upp med resterna av det gamla livet. Egyptens vanära. Och vet du varför jag upplever det här så starkt? Och det var faktiskt en helt annat ämne som jag hade från början tänkt att ta upp idag. Men det fick jag tilltal för ett tag sedan, att inte frukta människor utan bara frukta Gud. Det är för att allt det som snärjer oss, allt det som är till hinder för oss, det leder till att vi fruktar människor. Det binder oss i människofruktan. Och människofruktan leder till snaror, står det. Det är Gud vi ska frukta, ingen annan. Och det var Kristus, vi hörde också i inledningen här, inledningsordet. Vi kan möta, också få möta, mycket av det som många kristna idag utöver världen får lida av förföljelse. Då gäller det att det inte finns något utrymme för fienden när han kan komma in och binda oss. Eller locka oss iväg. Eller hålla oss fast. Utan Jesus, Herren, han vill sätta oss fria varenda en. Folket som stod här, den här generationen, vad det var, vad Egyptens mälek var i deras liv. Ja, det kan vara olika saker, precis som det kan vara olika saker i våra liv. Men om man går tillbaka och läser, så var detta alltså barnen till föräldrarna som gjorde uppror mot Gud. Vad förde de över på sina barn? Kanske de förde över fruktan, sin fruktan i brist på förtröstan på Gud. De sa nämligen, står det, det här kommer aldrig gå, för våra barn och våra hustru, de kommer att bli fiendens byten. De sa det i ansiktet mot Gud. Det var ingen tro de förmedlade precis. Tvärtom. Kanske de förde över sin fruktan på barnen. Eller tvivel. Kanske fanns det skam för bakgrunden. Eller djupa sår i själen. Vad det än var, så förde Gud dem till den här plats av befrielse. Och det här, det är så viktigt, så avgörande. Det finns till och med kyrkor som har lagt ner verksamhet, sålt byggnaden, lagt ner allt på grund av något gammalt bråk, kanske för många år sedan, som inte har gjorts upp. Och vissa konflikter kan man inte reda ut. Det kan vara som ett härva, vad heter det? Härva av nystan. Ni förstår vad jag menar. Det går inte att reda ut allt. Men det går att förlåta. Och det är det som Gud kallar oss till. Att inte bära på något, på några rester av det gamla. Därför att Gud vill befria oss. Och idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Idag får vi komma med det inför Gud. Om det finns något i våra liv som vi kämpar med, eller som vi känner, det här är rester av något gammalt. Och jag vill bli fri. Och Gud vill befria. Jesus vill sätta oss fria. Och för oss in. Gå vidare för oss in i de löften som han har gett oss. Gäller oss varenda en. Ett annat tidstecken kan man väl säga är att man idag kan acceptera, många kan acceptera budskapet och evangeliet så att säga, så länge man inte nämner just detta med bekännelse och synd och skuld. Det är faktiskt så man brukar säga, tror jag, i själavårdssamtal. Jag har väl hört det för många år sedan. Men man brukar säga att synd ska bekännas och sår ska läkas. Synd ska bekännas och sår ska läkas. Det som är sår, ja, ofta kan det vara förknippat med att det kan finnas oförlåtelse. Men såren som någon har åsamkat dig, någon annan har åsamkat dig, och det vill Jesus läka, de såren. Jesus sa ju så här: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska sätta er fria. Det hjälper inte, det leder inte till befrielse, läkedom eller upprättelse om man sopar skräpet under mattan. Eller lägger locket på, som vi brukar säga. Det är sanningen som gör oss fria. Den uppriktiga, ärliga bekännelsen och bönen om hjälp, den hör Gud. Det finns befrielse från Egyptens eller världens mälek därför att Jesus har burit all smälek, står det. Var nära. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, står det i Romarbrevet 15:3. Så som där står skrivet: dina smädares smädelser föll över mig. Vi är kallade att dela Kristi smälek, står det, men det är en helt annan sak. Då lider man för det som är gott, och det har ett evighetsvärde och är dyrbart inför Gud. Men denna Egyptens smälek, eller världens smälek, den vill Gud befria oss ifrån. Ordet Gilgal betyder frihet. Gilgal, frihetens plats. Det betyder avvältrande, och det var det ordet här. Idag har jag vältrat av från er detta, säger Herren. Avvältrande, att vältra av eller att överlämna, vi får överlämna åt Herren. Han lyfter av, det är det ordet betyder. Gilgal, som är frihet. Vi läste också att de firade nattvard. Påskhögtid, nattvard, säger jag. Jag såg nattvardsbord. De firade påskhögtid. Och det här läser man ju då om i denna underbara tredje Mosebok som vi kristna älskar att läsa. Eller hur? Ja, det kanske är lite si och så med det. Men om vi har Nya Testamentets ljus över allt det här som vi läser om där, om offret, för det är mycket, det är blodiga offer och det är brännoffer och skuldoffer och syndoffer och fridsoffer och allt detta. Och det kanske inte är den boken som vi läser först. Men den är underbar när vi ser förebilderna i Nya Testamentets ljus. Jag vill bara ta er med lite grann här när det gäller offren. Och ett speciellt offer som kallas gemenskapsoffer nämligen. För det var ju detta det handlade om, att de skulle ha gemenskap med Gud här när de firar påskhögtiden efter den här underbara befrielsen och reningen. Offren i tredje Mosebok, det handlar ju om att folket måste förstå Guds helighet, hans fullkomlighet, för att kunna ha gemenskap med Gud. Och då är det ju så att en syndare kan inte nalkas Gud, komma nära Gud. Synden måste först sonas. Och då säger Bibeln att blod måste utgjutas. Hebreerbrevet 9:22. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Blod måste utgjutas och döden besegras för att ett nytt liv ska kunna födas. Och det är där det handlar om, att vi blir födda på nytt. Den fallna naturen, som Bibeln kallar den, eller syndanaturen som den också beskrivs, alltså den kötsliga naturen, kan inte förbättras, har någon sagt. Jag citerar någon, jag vet inte vem. Syndanaturen kan inte förbättras, men den kan besegras. Den kan inte förbättras. Vi läser ju om det Paulus skriver, att köttet, det är i uppror mot Gud och det kan inte underordna sig Gud. Men det kan besegras. Och detta är ju utifrån att vi gör ett val att Jesus får bli Herre, att Gud får utföra detta och göra sitt verk i våra liv och i våra hjärtan. Att vara korsfäst med Kristus, och det är frihet. Det leder till frihet, för det är då vi får del av uppståndelsekraften. Den kraft som uppväckte Jesus från de döda. Den kraft som en dag kommer att förvandla oss. Uppväcka oss om vi hinner och avlida innan Jesus kommer. Annars så förvandlas vi. Får den himmelska kroppen. Evigt liv. Den kraften som Paulus skrev verkar mäktigt i oss. Men om vi går till de här offren i tredje Mosebok, som är skuggan, säger ju Bibeln, av verkligheten av det Jesus gjorde. Brännoffret, det är det som man troligen offrade här vid Gilgal när man firar påsk. Det är en förebild på Jesu totala utgivande, alltså försoningen, för att vi ska kunna ha gemenskap med Gud och med varandra. Synden som stod i vägen, den tas bort, den sonas. Och eftersom vi sedan har frid med Gud och har gemenskap med honom, så kan vi tacka honom. Det är offret som har tre olika namn på grund av det hebreiska ordet. Det är fridsoffer, gemenskapsoffer eller tackoffer. Det är ett och samma offer. Och när vi då läser det nya testamentet så pekar hela tiden det som skrivs där den heliga ande säger och talar genom Paulus eller genom de andra, så pekar det tillbaka på de här offren. Romarbrevet 5:1 står det. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Det är det brännoffrets verkan. Jesus som bar våra synder, bar bort synden. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Här är fridsoffer eller gemenskapsoffret. Och vi läser i Jesaja 53 och vers 5. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det här tar ju Petrus upp i sitt första brev. Där han skriver om att vi har vänt åter till vår själs herde och vårdare. Det är alltså i första hand det inre helandet det handlar om. Just detta, Egyptens smälek billigt talat då, som man kan uttrycka det, som behöver läkas. Det är vår själs herde och vårdare som läker våra inre sår, renar och läker. Och Jesus han kan nå in i de djupaste sår i själen och läka, rena och läka. Nu är det intressant att fördjupa sig i de här offren. Brännoffret, det fick man inte äta något av. Därför att det var ju Jesu utgivande för oss. Men man fick äta delar av gemenskapsoffret. Det skulle ätas och det var alltså en glädjens måltid. Det handlar om vänskap och kärlek och förtrolighet. En gemensam måltid man hade tillsammans. Det var fest alltså. Och det som det står när Jesus säger till församlingen i Laodicea, Uppenbarelseboken 3:20, när han står för dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är en innerlig gemenskap, en innerlig måltid tillsammans med Jesus. Nu var det två delar eller två saker som man inte fick äta i några offer. Blodet, står det, får inte ätas. Det tillhörde Herren. Och det står att fettet på offret fick inte ätas. Det tillhörde Herren. Vad står detta för? Ja, blodet, det läser vi ju om i 3 Mosebok 17 och 11. Där det står, ty kroppens liv är i blodet. Och det står vidare, det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Så blodet, det var absolut förbjudet att äta. Det tillhörde Gud. Fett, det brukar få symbolisera i Gamla testamentet livets rikedomar. Eller andliga rikedomar. Och det som det står då i Romarbrevet 10 och 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Alltså de rikedomar som är i Jesus Kristus. Och Kolosserbrevet 2, att vi ska nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Så rikedomar, livets rikedomar och liv, och det handlar om evigt liv, Guds liv, kan bara Jesus ge. Det tillhör Gud, men det är bara han som ger. Till oss. Det är bara Jesus som kan ge frälsning och evigt liv. Det är bara han som kan ge verkligt innehåll och mening med livet. Verklig mening. Och det är bara Jesus som kan ge eviga rikedomar. Det är vad detta innebär. Blodet och fettet. Så fanns det andra beståndsdelar som man uppmanas att äta vid den här måltiden som man firade. Och det var bringan, alltså köttet. Ja, bringan. Och det var högra lårstycket. Det låter konstigt det här kanske. Men vi ska se vad det symboliserar, för det är det som är starkt. Bringan, det pekar på Guds kärlek. Hjärtat, det är nära hjärtat. Och det skulle vara ett viftoffer. Står det. Om ni känner till viftoffer på den här tiden, så viftar man upp och ner och från sida till sida. Bildar alltså ett kors. Det var det viftoffret visade. Det talar om Guds kärlek till oss. Guds innerliga, fullkomliga kärlek. Det skulle man äta. Och så skulle man äta det här lårstycket. Det handlar ju om höften. Och höften kanske ni vet, Jakob som fick ett slag på höften. Det står alltid för styrka eller kraft. Guds kraft. Det skulle man ta emot och äta. Och mättas av den helige ande. Med andra ord. Och att äta, det är ju att tro och ta emot. Det innebär också att lita på Gud. Lita på att han älskar oss. Och be om Guds kärlek och Guds kraft in i våra liv. Så kan man se den här förebilden vad de firar här när de åt av det här, firar den här påskhögtiden. Åt av offren. Och så äter vi när vi läser Guds ord och tar till oss Guds ord. Där får det ingång i våra hjärtan, i våra liv, i vårt sinne och i bönen när vi umgås med Herren. Vi väljer att lita på Gud. Vi uppmanas att lita på att han ska uppfylla sina löften i sin tid och på sitt sätt. Och det var detta som gällde precis för oss idag, som gällde för folket här i Gilgal. Inför det som låg framför. Så vår frid, din och min frid, beror på detta offer. Jesu kärlek och den helige andes kraft. Så kallas det också fridsoffer. Och det underbara i allt detta är att de här offren, det var ju tillfällig förlåtelse och tillfälligt, för en tillfällig tid. Djuroffren, det var ju inget fullkomligt. Och som Paulus skriver att offren som var skuggan i gamla testamentet, det var ju till insikt om synden påminnelse, var en tillfällig förlåtelse som Gud gav. Men Jesus som har fullbordat alla de här offer i sitt offer, ett offer, enda offer på Golgata, det är för evigt. Tänk dig att du och jag är förlåtna, så sitt ner och tänk på det en stund. Du är förlåten och den förlåtelsen gäller i all evighet. I all evighet. Vad stort. Och därför så uppmanas vi, håll fast. Stå kvar i nåden. Lev i den. Jag skrev här blodets kraft och ordets kraft. Jag tyckte det lät så mäktigt. Blodets kraft är för att Jesus renar och förvandlar. Och ordets kraft, när Gud talar, då sker omedelbart det han säger. Det är liv. Hans ord. Idag har jag avvältrat. Befriat dig. Idag befriar jag dig. Och här är också andens enhet, den sanna äkta enheten som Johannes skrev om sitt första brev 1 och 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Då har vi gemenskapsoffret. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Alla offer uppfyllda för tid och evighet. Och i detta får vi leva. Och den har ju vi då en måltid som vi kommer att fira här senare, som är nattvarden, som är en påminnelse och en tacksamhet för vad Jesus har gjort. Där vi har gemenskap med honom och med varandra. Nu vill jag till sist läsa här om Josua, vad som händer här då innan de går vidare i vers 13, Josua 5. Medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner på jorden, till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua, tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Det var ingen ängel som mötte Josua här. Vi förstår av det som beskrivs. Josua föll ner och tillbad. Änglar tar inte emot tillbedjan. Guds änglar tar inte emot tillbedjan. Det var Jesus som möter Josua här. Och Josuas fråga är ungefär, på vilken sida är du? Men här är inte Jesus som värjer sida, det är vi som värjer Jesus. Det är det framtiden handlar om. Att vi värjer Jesus. Att han är kapten, som det också betyder, eller härhövitsman i våra liv och i vår gemenskap. Striden är Herren, som det står, och vi följer i tro och lydnad. Ta av skorna. Det var ju ett tecken på den här tiden att ödmjuka sig, att ge upp sina rättigheter. En överlåtelse, en kapitulation. Och det var det som Josua gjorde här. Folket, Israels folk och Josua, de stod inför många hinder. De skulle möta stora hinder och fiender som var större, starkare, mäktigare, många fler än de själva. Kanske samma som vi står inför. Vi vet inte vår framtid, det vet bara Gud. Så här gällde inte några meriter. Josuas meriter och förtjänster och allt vad han kunde uppringa, det räckte inte till någonting. Här gällde det att falla ner inför honom, Herren, och låta honom ta över. Det handlar om Jesus, det handlar inte om våra meriter och någonting som vi har eller är. Det handlar om Jesus och vem han är och att han får vara Herre i våra liv. Han är mäktig att dela hav som han hade gjort. Han hade delat Jordan och ledde folket vidare att vinna segrar. Som han leder oss att vinna segrar för Guds rike. Och så är vi kallade varenda en att gå vidare, att gå framåt i Kristi segertåg som du är. Följa honom, hövetsmannen, kapten, över Herrens här, vår Herre och Gud Jesus, vår frälsare. Amen. Tack Jesus att du är densamme idag. Densamme som vi läser om på den här tiden. Tack att du inte har förändrats. Och tack att du vill möta oss idag. Med rening, med förlåtelse där vi behöver det. Med läkedom. Tack Jesus att du gör ett verk idag. Därför att frälsningens dag är nu, idag. Och därför verkar du också idag. Och tack att du också möter våra hjärtan och att vi får be till dig och falla ner inför dig idag, Jesus. Och be att du ska leda oss, att det är vi som följer dig och att du får vara Herre i våra liv, i vår gemenskap, i allt, Jesus. Så att din vilja får ske med allt inför det här nya året och all framtid. Tack Jesus. Amen.